Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hoppsan allesammans, jag hoppas ni har haft en trevlig helg och därmed ser fram emot nyhetshelgen nummer 15. Hej Maria!
Hej, hej Ingrid! Hur står det till?
Jo, det är bra. Jag tycker jag känner mig nästan fit for fight igen efter alla operationer och grejer.
Ja, ja det är skönt, skönt att höra. Vad missar man bra?
Ja, absolut. Det var väldigt lugnt. Jag var bara hemma hos faster och hennes man och åt lite och luktade lite på snapsen och åkte hem klockan 9.
Ja, det är bra. Du skjuter dig in. Vad händer idag då?
Jo, du, idag så ska vi prata om Storebror ser dig. Den kommande världsregeringen och hur de har i princip nu lyckats få stora delar av åtminstone västvärldens befolkning att längta efter diktatur och världsregering. Ja, det är läskigt. Och vi ska också prata lite om tiggeriförbud och skrymtare. Ett härligt ord.
Ja, vad skönt att vi fick tillfälle att använda det. Vi ska förklara lite senare hur det hänger ihop med skrymtarna.
Ja, och om ni gillar det ni hör idag och alla andra måndagar och fredagar när vi sänder ut våra program så får ni gärna stötta vårt opinionsbildande arbete. Och vi behöver ju nämligen er hjälp för att väcka Sverige och svenskarna. Man kan donera en slant via Swish, PayPal eller BankGiro och uppgifterna hittar ni på bild. Under bilden här när ni lyssnar på detta på YouTube. Och det finns också information om detta på vår hemsida ingridomaria.se. Och där kan man också, om man inte har en slant av var, så kan man klicka på annonserna. För då får ni en liten slant. Men där kan man också bli månadsgivare. Och sådana blir vi extra glada över.
Det blir vi. Och vi blir också glada över alla som gillar och följer oss på Facebook. Och Ingrid och jag återfinns ju också på Twitter där man kan såklart följa oss. Vi kanske ska nämna att även detta avsnitt så är det vår vän ointressanta statusuppdateringar, Ingrid, ja. Som har gjort bilden.
Inte ointressanta kreditupplysningar. Ja, det sa jag inte, det var han själv som skrev det på Twitter att när jag sa statusupplysningar sa han att han var glad för att jag inte hade sagt kreditupplysningar i alla fall.
Ointressanta kreditupplysningar. Snurreboda, du, vi har fått ett mejl.
Ja, vi har fått ett mejl och det står så här: hej, tack så mycket för det stora arbetet ni gör, ni är helt toppen. Kan ni prata om vad som händer om vi får en systemkollaps? Kommer många migranter att fly till ett annat land när de inte får mer pengar? Blir det krig mellan olika grupper redan idag? Nej, blir det krig mellan olika grupper redan idag så stjäl Somalia pengar, mat och mobiler av varandra. Är det troligt att det här kommer att hända i Sverige? Och så kommer det lite mer, men alltså, jag tror att vi får nog ägna en större del av något annat program åt detta, men det är klart att, alltså jag har ju länge trott att det kommer ett slags systemkollaps. Nu är det ju det, att den kommer ju till kommunerna nu eftersom det är så jättemånga kommuner som då står inför i princip konkurs, men den svenska staten är fortfarande rik. Så att jag tror att man kommer att göra allt man kan för att undvika denna kollaps och undvika indragna bidrag och sådär. För att vad ska sossarna göra om alla deras väljare tvingas lämna Sverige?
Ja, alltså sossarna har ju gjort en djävulspakt med våra nya landsmän och kvinnor och köpt sig en hel del röster i utanförskapsområden och i muslimska områden. Och dealen där, utbytet, det är ju fortsatta generösa bidrag, fortsatt ja, antar jag, generös anhöriginvandring och liknande då, va? Men alltså förr eller senare så kommer man ju hamna vid en tipping point där det är så många som bara konsumerar de här bidragen och för få som liksom pumpar in pengar i systemet, att det kommer att bli någon typ av kollaps. Jag tror inte någon kan riktigt svara på exakt hur det kommer att gestalta sig. Men det är precis som du säger, att vi ser åtminstone början nu i kommunerna när deras, de här statliga bidragen som de fick under den stora så kallade flyktingkrisen 2015. Nu, de varar ju bara 2 år, eller är det 3 år?
2.
Så nu är det slut med det. Nu ska kommunerna klara sig själva, och genast då så visar det sig att den ena kommunen efter den andra står på konkursens brant. Hur ska man lösa det? Kommer staten att lösa ut kommunerna på något sätt? Jag vet inte, och det grundläggande problemet här är ju som sagt då snedfördelningen i liksom uttag och insättning av pengar i systemen.
Mm.
Det är ju där vi har själva den gordiska knuten som vi på något sätt måste lösa.
Ja, och jag menar, svenskarna har ju varit så väldigt tålmodiga och bara knutit nävarna i fickorna och inte sagt ifrån och inte slått näven i bordet. Och de egenskaperna funkade ju väldigt bra för oss när vi var ett homogent land.
Mm.
Nu såg jag att just nu, på grund av att Tobias Hübinette, galningen som är en av Expos grundare, han skriver ju ganska öppet nu om befolkningsutbytet, men han tycker ju naturligtvis att det är bra. Så han har ju skrivit nu att Sverige var ett av västvärldens mest homogena länder, nu är vi det absolut mest heterogena, och så här många är det, och det är över 30%, och i de unga generationerna är det 40%, så att snart finns det inga svenskar kvar, heja heja. Så skriver han inte. Ja, det är ungefär liksom andemeningen.
Han har ju skrivit innan att jag hoppas att den vita rasen går under i blod och lidande, var det inte så? Så att han har varit ganska öppen ju med vad han tycker om vita västeuropeer.
Ja, och om man inte vet vem han är, så är han ju en adopterad korean. Och har varit väldigt långt ute på vänsterkanten, och nu sitter han på något universitet och forskar. Men i alla fall, och liksom detta har nu blivit en internationell nyhet. Så att det liksom, det ska till att någon på liksom fel sida konstaterar det.
Mm. Ja, alltså vi hittade ju ett par intressanta betraktelser i Det goda samhället, som ju verkligen storsatsar på intressanta artiklar. Och det är ju dels då Patrik Engelå, som väl är chefredaktör, va?
Ja.
Ja, han har själv skrivit en intressant, liksom, där han försöker sammanfatta sina åsikter och varför han skriver och så här. Och ska vi läsa upp ett kort stycke bara vad han skriver, som är liksom lite grann, han närmar sig pudelns kärna här. Han säger så här: detta var politikerväldets lyckliga skede som varade i ungefär ett halvt sekel. Sen inträffade något som är det mest ursprungligt mänskliga av allt, åtminstone om man ska döma efter sensmoralen i gamla grekiska tragedier, nämligen att folk som gynnas av omständigheterna får för sig att den tur de vederfarits av ödet är deras egen förtjänst. Det kallas hybris. Politikerväldet fick hybris. Läs första kapitlet i Sveriges regeringsform som presenterades 1974, om du inte tror mig. Politikerväldet tror numera att det har magiska krafter som förmedlas via de offentliga budgeterna och lagstiftningsmakten. De tror att de med dessa verktyg kan styra nationens öde.
Det är mycket bra. Mycket bra sammanfattat. Och förhoppningsvis så går vi väl mot någon slags slut av det här politikerväldet. Och sen är ju frågan vad vi ska ha istället. Och det är ju inte helt lätt att svara på. Men alltså, så som det är nu kan vi inte fortsätta, helt enkelt.
Nej, och det som är så huvudet på spiken här är ju just att den här uppdelningen mellan politiker, eliten, det är väl inte bara politiker utan även elit inom media och så vidare, och folket, de är så extremt långt ifrån varandra nu och lever i så extremt liksom, olika verkligheter. Mm. Att det är verkligen att bädda för problem där. Och han konstaterar ju också att alltså, S har ju lämnat sina kärnväljare. Det var väl han som skrev det.
Mm.
Och numera så röstar de flesta så kallade arbetare på SD. Eller, mm. ja. Stor del av dem i alla fall. Men ska vi förklara det här med varför de är skrymtande då?
Ja, det kan vi väl göra. Han använder ett annat väldigt roligt ord som är fromleri. Som är skenhelighet. Det är ett mycket bra ord. Vi har så många fina gamla svenska ord som vi faktiskt använder för lite. Så att fromleri tycker jag ni ska ta till er. Och även skrymtare. En skrymtare är alltså en hycklare, ögontjänare, lismare, farisé, hypokrit. Om man tittar på synonymer.se.
Mm.
Ja, det är ju det de är.
Fromlare, vad jag förstod, ungefär alltså besläktat med detta. Men också att man är väldigt skenhelig. Och det kan man ju lugnt säga att de här så kallade egohumanisterna är.
Mm.
Att de pratar om, Patrik Engellau kallar det för att de ägnar sig åt fromleri och magiska gester. Och det kan man ju lugnt säga. Det är ju hela tiden det här, de här konstiga utspelen, slagen i luften. Du vet, hela Sverige håller på att implodera av en invasion från tredje världen. Och vad gör de då? Jo, de arrangerar någon konsert på Globen. Mm. Där vi ska hålla varandra i handen och sjunga We Shall Overcome. Sverige tillsammans.
Ja,
och där står människor på scenen och säger att det inte finns någon svensk kultur. Och vad nu är. Alltså man blir för... Nackhåren reser ju sig.
Mm. Ja, och det, men det mest otäcka med detta är ju att det är så få som ser det. Att den stora massan uppenbarligen tror på detta. Eller åtminstone inte vågar protestera mot det. Men jag vill också säga med anledning av det här med den kommande kollapsen. Att det finns en annan skribent på Det goda samhället som heter Jan-Olof Sandgren. Och han har skrivit en intressant kolumn idag som heter Vi förbereds för ett nytt fattig Sverige. Och då har han liksom noterat att det är fler och fler artiklar som handlar om människor som, du vet, det var något reportage i Rapport om en familj som hade bytt bilen mot två lådcyklar. Och den här familjen som vi inte har hunnit prata om, familjen Ekerhult, han skulle egentligen varit veckans beta han i fredags, men vi hann inte med honom. Ett reportage i Expressen om en fullständigt, det är ju mamman i familjen som verkar ha psykiska problem. Och de sitter och fryser inomhus, det får vara max 17 grader där inne och de... Ja, det är så galet alltihop.
De äter kokta, vad heter sådana, maskrosor.
Ja, mannen kräktes när han skulle försöka äta det. Och han bara liksom låter den här Vanja, som hon heter, mamman, styra honom och de stackars barnen med hjärnan. Men alltså, och att han menar att det här är en förberedelse. Vi har haft det för bra, nu blir det sämre. Förbered dig på det, Svensson. Se det som att du gör en insats för miljön och allt sånt här.
Jo då, och den här så kallade klimatkrisen, det har vi ju pratat om vid ett flertal tillfällen, att den har ju uppfunnits just för som ett styrmedel.
Ja, vi ska komma tillbaka till det när vi pratar om det här New World Order.
Mm. Men, som jag medvetet undvek att skriva rubriken, för då tänkte jag, då blir vi avstängda från YouTube, så att
Ja, precis. Ja. Och i fredag så bad vi ju våra lyssnare om kommentarer till det här med aborthysterin i Sverige. Varför är svenska kvinnor så fullständigt rabiata, alltså i sin iver, sin rätt att få döda sina foster? Och då var det ett par ganska intressanta kommentarer, bland annat från Gunilla som skriver: tror att kvinnor är livrädda för att hamna vid spisen igen och därför håller de hårt på att få göra abort. Mannen har ingen talan, fast det är hans barn också. Och jag tror att det ligger mycket i det. Alltså att kvinnor upplever sig nu ha sån stor makt. Det har vi ju. Kvinnor har makt över liv och död. Och är ju numera det liksom upphöjda könet. Och jag tror att de ser varje ingrepp i sina rättigheter. Alltså till och med om vi pratar om att liksom ändra veckogränsen. Som att nej, vi ska ha makten. Tafsa inte på detta.
Jo, det ligger absolut någonting i det. Vi fick en annan intressant kommentar från RW.
Mm.
Var det inte så? Vad skriver han? Eller hon?
Jag tror det är en han. Men han skriver så här: kvinnor ska aldrig begränsas eller känna skuld. Detta som en politiskt konstruerad kompensatorisk eftergift på grund av att vi i Sverige sedan urminnes tider förtryck kvinnor. Det är inte sant, det har vi ju inte gjort, men i alla fall. Men detta betyder i förlängningen att kvinnor aldrig avkrävs individuellt ansvar. Och det tror jag också det ligger väldigt mycket i. Så kvinnor vill ha alla rättigheter men vill inte ta ansvar för någonting. Och bara det att man säger att, men hallå, det är ju faktiskt ett liv du bär på. Det vill, alltså kvinnor vill inte ha talas om det. Det är inte mitt ansvar. Det är min sanning, ett liv. Det är en cellklump. Och du har inte med det att göra. Jag ska ta bort det om jag inte tycker att det passar just nu.
Jo, men det kan nog ligga mycket i det här att man, det upplevs som ett slippery slope då. Att börjar man diskutera tidsgränserna så slutar det med att man totalt förbjuder abort. Uppenbarligen är det ju så i huvudet på någon eller några människor som liksom driver kampanj kring detta. Sen kan man ha mer, alltså, teorier och mer sinistra motiv också, men det är väl lika bra att vi inte tar upp det, för då blir vi bara kallade foliehattar. Jag tycker att det är ganska otäckt. Alltså, jag tycker liksom man tar sig nästan gudomliga rättigheter över liv och död på ett sätt som jag känner är väldigt högmod. Och du vet, man behöver inte alls vara liksom någon så här gammaltestamentlig kristen eller så för att känna att man ska vara försiktig med hur man håller på och jäklas med naturen.
Jo, men absolut, och jag kan tänka mig att det är ju just så att eftersom någonstans så tror jag att även kvinnor känner detta, att det är faktiskt inte rätt. Det är fel att mörda. Även om det här barnet inte är fött ännu. Men de, alltså, minsta lilla det ifrågasätts, då kanske allting rasar för dem själva. Och därför får man inte ens diskutera veckogränsen.
Det kan vara så också att man har blivit så hjärntvättad med att man ska vara tuff. Det ska inte vara någon jäkla mes som sitter och bölar över saker och ting. Utan,
nej, vad är det, ett barn mot en karriär?
Ja, typ tuffa, frigjorda kvinnor är fräsiga och gör lite aborter när de känner för det så här. Liksom. Då, allt annat är bara mesigt och bakåtsträvande. Jag vet inte. Det går ju ofta trender i saker, och det här är ju helt klart en trend just nu, att det tydligen är något ball med aborter. Och jag tycker uppriktigt synd också om alla kvinnor som av olika anledningar är tvungna att göra abort och mår jävligt dåligt över det och inte får göra det då, va? Utan att då får man ungefär att gaska upp dig, det är väl ingenting.
Nej, usch, nej. Det är en lite snabb uppföljning också om Lars Adaktusson. Det är då att tidningen Inblick har skrivit en väldigt bra genomgång av hur Dagens Nyheter, alltså det var ju ingen slump att de skrev om detta. Och först var det en reporter som ringde upp honom och bad att få ställa frågor runt detta. Och han förklarade det, och han har ju inte aldrig gjort någon hemlighet av detta, att han tror på den här subsidiaritetsprincipen. Det vill säga att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Och han har liksom redogjort för detta, han har skrivit på någon blogg där han har berättat att så här tänker jag och så här har jag röstat och så. Och då fattade den första reporter, aha, är det så du tänker, aha, du röstar för att EU inte ska lägga sig i det. Okej, det blir ingen artikel. Sen blir han då kontaktad igen 4 dagar före valdagen. Och av någon frilansare då som liksom ska ha liksom svar på en jäkla massa saker. Varpå han förklarar, och sen så plockar hon ut halva citat. Och sen så kastar sig alla andra över det. Stefan Löfven och alla de liksom att han är mot abort, han har röstat mot abort. Och så lyckades de se till att KD förlorade en 3-4 procentenheter kanske.
Det blir mer och mer sånt här i svensk politik, känns det som. Du vet, såna här smutskastningskampanjer.
Visst. Men liksom, alltså, kamouflerade då som med riddarna som minsann står upp för kvinnorna mot mörker män som Adaktusson. Den är läsvärd i alla fall. Och jag menar, det är inte bara politiken, Maria, det är framför allt journalistiken. Det här är ju inte journalistik, det här är agendajournalistik. Och det har ju Peter Wolodarski sagt att de ska syssla med, och de gör det minsann. Det är väldigt obehagligt.
Lars Adaktusson själv, som är en erfaren journalist, har ju antagligen haft klart för sig tidigt vad det var frågan om. Jag tror inte det.
Jo, visst. Men vad ska han göra? Nej, han kan inte göra mer än att svara och förklara hur han har tänkt och sen att de då vrider till det och han rent och sagt ljuger.
Han var ju på väg ner till Bryssel eller någonstans när de resa och han hade liksom, hon ville ju tvunget prata i telefon.
Mm.
Men han lyckades få till att han skulle få svara via mail. Mm. Vilket ju också är ett sånt där knep kan ni veta om. När man inte vill bli, att någon ska sätta dit en.
Mm.
Då är det alltid bättre att få både frågor och svar skriftligt.
Ja, så man själv kan formulera sina svar och inte låta någon journalist vrida till det. Men då gjorde hon ju så att hon helt enkelt bara plockade ut några bitar av det han skrev. Så att man fick en felaktig uppfattning om det.
Mm. Medvetet så vinklade de det på ett sätt som de visste att folk skulle uppfatta det på ett annat sätt än hur det i själva verket förhöll sig.
Ja,
mm. Och det är det som det står i den här artikeln också. Om man inte vet, man inte så mycket om EU-politik, hur de omröstningarna går till och så får man ett helt snett intryck av vad som har hänt när man läser deras artikeln. Mm.
Ja, och men vi ska, jag ska bara säga det en gång till också, att den jag är mest besviken på av alla, det är faktiskt Ebba Busch Thor som kastade Adaktusson under bussen och påstår att det är därför de har förlorat i opinionsundersökningarna när hon och alla andra vet att det handlar om anhöriginvandringen. Man kan inte först gå ut och säga vi ska minska invandringen med 70% och sen säga ja till massinvandring av anhöriga.
Hon kanske känner på sig att hon har skitit i det blå skåpet där, jag vet inte. Men å andra sidan så hade ju du och jag någon teori om att hon hade nog inget val. Hon
Nej,
kände
precis,
sig tvingad att rösta för den här anhörig-grejen.
Lagen. Ja, precis. Men jag kan säga det att jag känner lite folk som är aktiva inom KD och de är inte glada på Ebba.
Ja, okej. Okay.
Mm. Många som är djupt besvikna.
Mm, ja, det kan jag tänka mig. Men det finns andra alternativ, hör ni. Eller hur, Ingrid?
Just det.
Subtilt då.
Ja. Du, vi hoppar över Liberalerna. Vi har redan tjafsat så mycket om dem. Och så går vi på tiggeriförbudet istället, tycker jag.
Ja, det är så spännande. Gud, och bra.
Ja. Vi kan läsa i Kvällsposten idag att nu är det flera kommuner som följer i Vellinges fotspår och förbjuder tiggeri. För Vellinge lyckades ju driva igenom. De fick ju det ena upp till, vad var det nu, kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen till och med.
Ja, ja, det gick hela vägen.
Mm.
Det är därför det är vattentätt nu. Kan man
ja,
säga.
För och
det är
de kommuner...
högsta instans.
De kommuner som då vill hålla ordning i kommunen och inte vill ha dessa tiggisar. Det var ett förslag från Ulle, tyckte jag var så roligt. Ja, med säta då, tiggisar.
Nej. Okay.
Ja, det är jättebra. Man inte vill ha dessa tiggisar sittande utanför varje butik. Så gör man helt enkelt så att man tar Vellinges förslag och så kopierar man det ordagrant. För det är ju det som är nu godkänt i högsta förvaltningsdomstolen. Det har till exempel Staffanstorp gjort. Så att där blir det nu förbjudet någon gång här i sommar. Men även då Sverigedemokratiskt styrda kommuner som Sölvesborg och Bromölla vill nu gå samma väg. Och jag bara tänker så här, varför gör inte alla kommuner detta? Det finns väl ingen som tycker att det är bra med tiggisar? Eller?
Nej, jag vet inte. Finns det några argument för tiggisar eller?
Ja, det är väl de gamla vanliga. Man kan inte förbjuda fattigdom. Det här är stackars människor och de har det så hemskt i Rumänien.
Alltså det är ju så här, det är ju ingen som tror att vi kan gå in och styra rumänsk inrikespolitik och därmed inom citationstecken bota fattigdomen i Rumänien, eller? Är det någon som tror det på riktigt?
Ja, det tror jag. Det finns ju svenska politiker som har försökt och liksom varit nere i Rumänien och försökt läxa upp dem och tala om för dem. Men jag menar, du och jag vet ju, för det skrev ju vi på Dispatch redan. Det var ju en person som vi använde som skribent som själv var där nerifrån, Transylvanien. Mm. Och han berättade ju i flera artiklar utförligt om hur Rumänien hade före EU-inträdet lyckats att hantera zigenarfrågan på ett bra sätt. De hade fått nästan stopp på de här barnäktenskapen. De hade sett till att de kom i skola. Det var ett tuffa tag. Men som ju faktiskt egentligen hjälper de här människorna, fast de vill ju inte det själva. Så gick de med i EU, så kommer EU och säger, app, app, Man får inte ha olika regler. Man får inte rikta sig till olika grupper. Nej, nej, nej. De måste göra precis som de vill. Var på alla problemen är tillbaka. Och nu är det dessutom så att vi får skiten. Eftersom uppenbarligen ger svenskarna fortfarande så mycket pengar till de här tiggisarna. Att de tycker det är lönsamt att komma hit. Och det är ju så dumt. Alltså, om vi bara kunde få svenskar att sluta lägga pengar i deras muggar. Så hade problemet varit löst på ett par veckor.
Mm. Det är ju också som så att det råkar inte vara en råtta i pizzan och vandringsägen att det finns organiserad brottslighet bakom detta.
Nej.
Det är ju vid det här laget väldigt belagt vad Anders Lindberg än tycker om det, så är det ju så att det är alltså gäng och ligor som styr många av de här tiggarna då och tar alla pengar.
Mm.
Så att det
och bygger palats till sig själva i Rumänien.
Enorma palats nere i Rumänien, precis. Mm. Exakt, precis så är det. Mm. Och då är ju detta påminner mig om, du vet, det här med ska vi låta folk dö på Medelhavet? Vad var det Stefan Löfven sa? Det är många döda som korsar Medelhavet.
Ja, just
korsar,
det.
Sa han. Ja.
Och Rom som pratar om Auschwitz på Medelhavet.
Ja, visst. Men varför var den här trafiken, det har väl lugnat ner sig lite nu tack vare Salvini och en del andra vettiga människor som har liksom satt stopp för det.
Ja, men alltså de har ju precis fått bort döden på Medelhavet.
Ja. Det har ju också att göra med att EU har mutat Erdogan till att liksom stänga kranen från det hållet. Men min poäng är att det är så typiskt svenskt att bara liksom titta på ytan. Liksom. Åh, här sitter en massa människor, barn i gummibåtar. Kommer du ihåg han prästen som bölade?
Ja.
Där är gummibåtar och i dem sitter det barn!
Ja.
Ja. Se om vi kan hitta det klippet så vi kan lägga det till lyssnarna så de själva får se den gråtande prästen som Ingrid nästan gick upp i atomer över på Twitter att det är så fejkat. Men då är det så här, ingen fråga så det är klart att alltså, alla kännande, tänkande människor tycker det är överjävligt hemskt att se en död treåring ligga på en strand, givetvis är det så. Men varför kan man inte tänka ett steg längre? Varför har han hamnat där in the first place? Beror det på att vi är såna hemska människor i Västeuropa som inte vill släppa in alla i hela världen? Eller beror det på någonting, liksom, vilka krafter är det som är i spel här?
Mm.
Det har ju visat sig att det som pumpar på det är ju trafficking-ligor hela tiden som då, alltså folk får betala dem för transport genom Europa. Eller till Europa. De tjänar hysteriska belopp på den här verksamheten. Och, men alltså så länge man, alltså förstår du vad jag är på väg?
Mm.
Vi gynnar dem precis som vi gynnar dem som styr de här rumänska tiggarligorna.
Mm.
Vi gynnar organiserad brottslighet.
Självklart. Men problemet är ju alla de här organisationerna.
Ja,
NGOs som ju då menar att det här är humanitärt och det har inte, det kan ju finnas någon människosmugglare, men det är inte det utan vi, och deras syfte är ju att förstöra vårt Europa.
Mm.
Så att det är liksom, det är många krafter som är i farten här. Men jag ser att du har lagt en länk också om att det kan snart bli tiggeriförbud i Trelleborg. Men hur gick det då?
Jo, man hade möte den 27 maj. Men jag lyckades inte, jag såg bara rubriken i Trelleborgs Allahanda. Ett stort steg närmare tiggeriförbud, stod det.
Mm, mm.
Men sen hade de ju låst artikeln. Så att, det gick inte liksom. Men det är nog på gång, för vi har ju ett föredömligt vettigt MSD-styre här i Trelleborg, så de ska nog trycka igenom det förbudet här också. Det tror jag.
Skönt för er. Jag tror inte det är någonting på gång här i Helsingborg.
Ja, det ska bli jätteskönt. Men man kommer vara helt förvirrad antagligen i början. Du vet, var är alla? Hej, hej, här sitter ingen. Hej, hej! Nej, det ska bli skönt.
Jaha, ska vi ta oss an New World Order nu då?
Usch, ja, det får vi göra. Men jag vill bara nämna först innan vi gör det lite om den här PM Nilssons artikel, va?
Mm, ja, just det. Den var bra.
Enkla lösningar är inte per definition dåliga. Nu, jag tror jag har lagt in fel länk.
Ja, det var väl i Dagens Industri eller Dagens Samhälle. Ja. Jag kommer inte ihåg vilken det är han skriver för.
Dagens Industri är det. Nej men han menar, han var väl inne på det här spåret liksom, att det är väl klart som fasen att vi måste ställa grupper mot varandra, och vad är det som är dåligt med enkla lösningar? Ibland är ju enkla lösningar naturligtvis det allra bästa. Mm. Det är väl inte per definition. Man kan väl, varför håller alla på och säger det hela tiden? Ja, det finns inga enkla lösningar på komplexa problem. Det kanske det finns.
Ja, ofta är det ju de som är de absolut bästa. För det är de som är byggda på sunt förnuft. Och han tog ju bland annat exempel med när Jan Björklund sa att det skulle vara tyst i klassen ungefär. Att det var det som var liksom skolans problem. Att det finns ingen disciplin längre. Det finns ingen auktoritet i klassrummet. Och det hade han ju helt rätt i. Och det har blivit bättre. Men nu ska man bara ta det stora steget och förbjuda dem att ha med sig mobiltelefonerna in. Då kanske det blir någon ordning.
Får man inte göra det idag?
Men det är väl olika på olika skolor. Jag tror det är rektorn som fattar det beslutet. Men det är klart att man kan göra det. Alltså det är ju... Men överhuvudtaget är det ju det att politikerna har ju sytt upp sig på att det måste vara komplicerat. Och det får inte vara populistiskt. Därför att då är det per definition dåligt. Det är som alla tycker att det här verkar vara den rimligaste lösningen. Nej, 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 nej. Och vad ska vi då göra politikerna? Vi ska sitta här och lägga pannan i djupa veck och komma på komplicerade lösningar.
Ja, precis. Det är väl lite besläktat med det som Engel avskrev, att det här har att göra med att politikerklassen är övertygade om att de har någon slags magiska förmågor.
Mm.
Och att deras klokskap är liksom så enormt mycket större att de kommer aldrig kunna förklara för oss plebejer vad det är de gör, utan du vet, vi ska liksom bara lita på att de med olika magiska, du vet, lösningar kommer att finna ut någonting bra.
Mm.
Istället för att bara då införa, alltså det han tar ju flera exempel då, det är det här med skolan, sjukskrivningstalen, att det är klart att folk sjukskrev sig mycket mer på 80-talet när man inte hade någon karens. Mm. Införde man en dag så fick man ner det, alltså det har ju visat sig gång på gång, så menar han på att när folk kommer med ett sånt argument, du vet, att det finns inga enkla lösningar, då ska man dra öronen åt sig, för då innebär det antagligen att de har en agenda.
Ja, helt rätt. Och några som har en agenda, det är globalisterna.
Huva!
Ja, New World Order. Det märkligaste med detta är ju en av de absolut främsta alltså konspirationsteorierna. Och det är väldigt få som vågar titta på detta, därför att det är liksom, det är foliehatt direkt.
Ja, alltså jag tycker man har väl försökt döpa om konceptet New World Order till New World Government eller någonting sånt där, liksom, lite olika varianter, just därför att begreppet New World Order har fallit i vanrykte, om man säger så, och fått en automatisk foliehattstämpel.
Men det beror ju bara på att de som vill att det här inte ska komma till allmänhetens kännedom, det är ju de som håller på med det här och kallar folk för liksom foliehattar. Men saken är den att redan 1776 den gode Rothschild, som ju hade så många söner som han skickade ut på olika ställen i Europa för att starta banker, redan han skrev ner vad syftet med det här var. Och det var att man skulle ta bort alla regeringar. Man skulle ta bort all privat egendom. Man skulle ta bort all arvsrätt. Man skulle ta bort all patriotism, man skulle ta bort familjen, man skulle ta bort religionen och sen skulle man skapa en världsregering.
Mm. Och han kunde ju svårligen föreställa sig 1776 hur världen skulle se ut 2019. Han och hans allierade hade ju visioner, precis som du säger, om allt det här avskaffande av alla de här sakerna liksom, och då att skapa någon slags världs, ja, en värld, ett land liksom, världsomspännande, ja, eller upphäva nationalstaterna helt enkelt.
Mm.
Men du och jag vi råkade snubbla över en artikel som visserligen, jag tror var från 2003, va?
13.
Ja, okej. Okay. 13 var det, just det. Jaja. Så den hade några år på nacken. Men den här personen som har skrivit den går igenom liksom utvecklingen av de här teserna på ett föredömligt tydligt sätt, tycker jag.
Ja.
På ett väldigt ofoliehattigt sätt. Och liksom hur man tänkte, vad syftet var, Alltså man kan väl säga som så här att, för jag tror det är det som gör att folk har svårt att tugga i sig det här. Det känns så dumt liksom. Det känns så, vadå, varför skulle man vilja sabba hela världen bara för att tjäna pengar? Vad ska du då med världen till om den är helt förstörd?
Men, ja, men det är ju det att det är inte riktigt så, tänker ju inte de. Alltså de vill ju bara kunna sälja sina varor och ha all makten. Det är inte bara de som ska ha tillstånd att trycka pengar och bestämma liksom var det ska gå bra och var det ska gå dåligt, och allt för att de själva, alltså det här med att de vill ta bort privat ägande och så, det gäller naturligtvis inte de själva. Utan det gäller ju pöbeln. Och sen så är de en liten överklass, en adel, som sen kan styra världen precis så som de vill ha den. Och vad som händer med vanliga människor, det gör de fullständigt fan i. Det viktiga är att inte vanliga människor ska längre få kunna ha sina nationalstater, sina egna folk, välja sina egna politiker, styra sitt eget öde. Nej, utan här ska det liksom. Och det intressanta med den här genomgången, det är ju att man ser ju att de ligger ju bakom väldigt många krig och har då varit fiffiga nog att satsa på båda sidorna i ett krig. Detta började redan under Napoleonkrigen. Och genom att satsa på båda hästarna så vinner man. Alltid. Ja. Det är vinst varje gång.
Ja.
Samtidigt som man under kriget pågår kan sälja vapen och sen så kan man komma in när ett land ligger i förödelse och få då kontrakt på att bygga upp saker igen.
Ja, det är verkligen drakoniskt ordnat och fiffigt får man lov att säga. Och då är det så här, kan jag tänka, att det finns ju de här hardcore globalisterna idag som liksom tillhör den här hårda kärnan, som nog är rätt så insatta i vad det här ska gå ut på med liksom World Government, FN och så vidare då, va? Men sen finns det ju också en stor grupp, som jag ser den, nyttiga idioter som bara tror att det handlar om we shall overcome, vi ska spränga gränser för att så att alla i världen ska ha det jämställt och jämlikt. Och det ska man ha klart för sig att det är ju de här människorna inte ett dugg intresserade av, naturligtvis. Alltså de är ju intresserade av rikedom för eget vidkommande och att kunna kontrollera liksom samhället på olika sätt. Men och sen tar de ju hjälp och har tagit hjälp av kommunister till exempel i det lägen när det har passat dem.
Ja, de ligger ju bakom så här typ franska revolutionen och även då ryska revolutionen och har liksom testat olika sätt för att försöka hålla massorna under kontroll.
En av dem som liksom har varit väldigt drivande i det här, har jag förstått, är David Rockefeller. Han var väl liksom en av deras, eller har varit en väldigt, vad ska man säga, framträdande person bland globalisterna. Och du har läst på lite mer om vad han var för en.
Ja, alltså John D. Rockefeller är ju den det börjar med. Han som startade som 21-åring Standard Oil och blev en av världens rikaste människor. Jag trodde att de tillhörde det där gänget som man inte brukar våga nämna, men de är faktiskt baptister. Den här John D. Rockefeller var mycket from baptist.
Jaha, ja.
Han hade två heliga böcker. Det ena var Bibeln och den andra var en bokföringsbok. Alla hans barn fick en bokföringsbok så fort de kunde skriva siffror och bokstäver, så skulle de redogöra för allt de la ut pengar på, allt de tjänade och så. Det var de två heliga böckerna. Och det är så här att det är den här Rockefeller-familjen med sina olika foundations, Rockefeller Brother Fund och Rockefeller Family Foundation, det finns flera stycken, som har på olika sätt försökt att ta makten, att liksom skapa den här världsregeringen genom att skrämma människor. Och det här är väldigt intressant. Det är en svensk kille som heter Jakob Nordangård som har varit intervjuad av SwebTV. Jag såg aldrig det då, men idag så lyssnade jag på ett föredrag, ett 2 timmar långt föredrag, jag har inte riktigt hunnit se hela än, där han då berättar om sin bok om Rockefeller. Och han är själv forskare, den här Jakob Nordangård, och han hade snubblat över detta för några år sedan och plötsligt en Rockefeller Rockefeller, är de, ligger de bakom det här liksom miljö- och klimatarbetet? Varför skulle dessa miljardärer, vad har de med det här att göra? Och så börjar han nysta liksom. Och då var det så att redan på 50-talet började man att diskutera: hur ska vi få människor att vilja ha en världsregering? Mm. Hur ska vi få dem att själva tigga och böna och be om att få gå in i slaveriet? Mm. Jo, vi måste skrämma dem.
Ja.
För vad finns det för frågor som är globala och som påverkar all politik? Aha, klimatet.
Testade man inte med någonting annat först?
Jo, det här är så intressant. Det fanns två parallella spår. Antingen var det att koldioxidutsläppen skulle göra jordens klimat varmare. Och då skulle det vara en katastrof. Eller det fanns ett annat spår som var att vi släppte ut aerosoler. Och de kyler av klimatet, påstods det. Så att då var risken att vi skulle gå in i en ny istid. Och sen höll man på att liksom jobba med de här olika spåren parallellt tills man kom fram till att nej, det är det här med koldioxid och uppvärmning som kommer att skrämma skiten av folk. Jag ska bara säga också att han berättar om Rockefellers ordspråk som går så här: ett bra ledarskap består av att visa mediokra människor hur överlägsna människor arbetar. Det är också väldigt intressant den här genomgången att Sverige har haft en sån vital roll i detta arbete. Det har varit ett stort antal svenskar som har varit liksom med på de här första konferenserna, som har skrivit böcker om det. Så att Greta Thunberg är minsann inte den första svenska människan som engagerar sig i det här. Så vi har ett stort ansvar här också. Dumma Sverige som har trott att vi ska frälsa världen.
Kan det vara så att Sverige är ett klockrent exempel på nytt idiot i det här fallet?
Jo, absolut, absolut. För de har ju inte de här Bert Bolin och Ryssgård och allt vad de heter, de här tidiga så kallade klimatforskarna. De är ju inte globalister. De har säkert inte varit insatta i att det här skulle tas fram för att skrämma skiten av folk så att de skulle gå med på en världsregering. Och det intressanta är att han berättar också att han sa, det här är alltså öppna dokument. Allt det jag har samlat i min bok, det är sånt som finns. Rockefeller är nästan maniska med att skriva ner allt de gör. Så alltså jag har inte hittat några hemliga papper eller avlyssnat några rum, utan det här finns. Till exempel hade han hittat ett citat från någon av dem som arbetade för Rockefeller: people must be made to feel that their own security, freedom and prosperity, yes, their very own survival depend on the creation in our time of a world rule of law. Då kan vi göra en snabb översättning för de som inte är så slängda i engelska.
Ja, man måste få folk att känna att deras säkerhet, frihet och välgång, säger man det, framgång, ja. Att deras egen överlevnad beror på skapandet av en världsregering. Så kan man säga.
Och de har ju
välstånd, säger man.
De har ju lyckats. Alltså svenska folket, de flesta svenskar är ju uppenbarligen livrädda, går runt med klimatskam och flygskam. Jag träffade två närstående ungdomar igår och som ska åka imorgon på en resa till den grekiska övärlden.
Åh, vad mysigt.
Ja, och ska vara borta 2 veckor. Jättemysigt. Och så säger redan så här: ja, vi ska ju flyga då. Alltså man kunde ju ta båten ut till den ön också, men vi tyckte det var bättre att flyga. Ja, man ska ju inte flyga. Sluta upp med de dumheterna, säger jag. Flyg så mycket ni vill. Så till och med människor som är alltså begåvade och som är ganska hyfsat insatta, de har påverkats av detta och får dåligt samvete när de bokar en flygresa.
Jag ser ju att du liksom jag har fastnat för före detta KGB-agenten Yuri Bezmenovs teorier kring hur man manipulerar människor.
Ja. Jag såg den intervjun. Den är ju ena från 70-talet.
Ja, ja, 80 i alla fall.
Ja, 80... och den här KGB-mannen hoppade ju av till USA och lät sig då intervjuas av en man vars namn jag nu har glömt. Och den har funnits ute på YouTube jättelänge och jag vet att jag har sett den och tyckte att det var väldigt obehagligt. Men nu var det ett nytt klipp där de hade intervjuat mannen som intervjuade KGB-mannen.
Ja, ja.
Mm.
Ja.
Och det är väldigt intressant att han säger ju då att det som Sovjetunionen hade som mål när det gällde USA, alltså glöm det där med spioner och sånt, det var bara en liten del av det hela, utan vad vi sysslade med, det var ju subversiva metoder för att förändra amerikanernas tänkande. Och vad gör man då först och främst? Jo, man ger sig på skolsystemet. Mm. Och då kan jag också flika in att Rockefeller, en av de första grejerna som de började med när de började sin så kallade filantropiska verksamhet, det var ju universitet. Att grunda universitet och styra då utbildningen i den riktning man själv vill att den ska gå. Och då säger ju den här KGB-jury att... det går ganska fort alltså. Och det tar 15-20 år för att få den nya generationen att liksom tro de här tankarna om, ja, allt det här liksom, och ja, men kommunism är fint egentligen och man ska dela lika och familjen är bajs och man behöver inte nationer och allt det där. Och så man kan ju göra, alltså man kan ju motverka detta, men det tar ju en generation till.
Ja. En av de mest intressanta, han säger jättemycket som är intressant, men en av de grejerna som jag fastnade för, det var ju att han säger att en av de viktigaste metoderna för att liksom ändra folks tänkande, hjärntvätta folk om man så vill, det är ju då att få dem att tvivla på det de ser med sina egna ögon.
Yeah.
Ringer någon klocka där, Ingrid? Det är ju det jag har skrivit om och som jag då kallar för gaslighting från filmen Gasljus med Ingrid Bergman, där hennes man försöker få henne att tro att hon är knäpp för han vill ha hennes pengar. Och så han håller på med massa jobbiga saker, tänder och släcker lampor och gör ljud och sånt så att hon ska tro att hon hallucinerar.
Mm.
Så därav det begreppet med gaslighting då. Och det har jag menat på att det här har man ju hållit på med länge i stor skala i Västeuropa. Får folk sluta tro på sina egna fem sinnen?
Ja.
Jag ser själv vad som, alltså jag kan gå ut på stan och se med mina egna ögon. Ivan Arpe går ut och säger att oj, 80% av dem jag möter är mörka människor. Mm. Här har nu hänt någonting. Mm. Då blir han utskälld för att han liksom bara påtalar det. Alltså det som alla kan se, man blir ju tokig.
Ja visst, och som han så mycket riktigt konstaterade också, att när Jens Liljestrand, den äckliga ormen på Expressen, när han hyllade detta faktum, när han hade varit på Vischan någonstans och hållit ett föredrag om någon bok han har skrivit, så var det ju inga svenskar, men det fanns ju invandrare och de kunde se till att han fick mat och han fick åka taxi och så va. Så att du får notera att befolkningsutbytet är i full sving, men bara om du hyllar det.
Mm.
Just om du säger att, ja men alltså, man går ut och så ser man att det finns nästan inga svenskar ute på stan längre, då blir man ledsen. Nej, 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 nej. Då får du inte säga det. Du måste hylla det. Då kan du säga att, oh, det är så fint att Sverige har blivit så heterogent helt plötsligt.
Det är så creepy, Ingrid, denna grejen. Därför att det är, som jag ser det främsta tecknet på liksom, vilken enorm propaganda som rullas ut. När de har lyckats få människor att tvivla på det de själva ser och hör.
Mm.
Och fullt, alltså väldigt vettiga, högintelligenta människor sitter och säger, jag vet inte, jag kanske har fel. Det kanske är det här med våldtäkter, det kanske är allmänningsbenägenhet. Det säger de ju, du vet. Mm. Alltså, hallå. Det är mycket, mycket otäckt.
Och en annan sak som är väldigt otäckt, det är ju det här hur de byter argument allt eftersom verkligheten förändras. De första människorna som började prata om det här, de bevarar Sverige svenskt och liksom de tidiga Sverigedemokraterna. När de sa att svenska folket riskerar ju att hamna i minoritet i sitt eget land. Det kommer aldrig att hända, det var det dummaste vi har hört. Och de här människorna må få många barn i sina egna länder, men så fort de kommer till Sverige så föder de också bara ett eller två barn. Och det kommer aldrig att hända. Nu händer det, nu har det redan hänt. Och nu är det fel på att konstatera det. Alltså står det, de bara byter argument allt eftersom verkligheten förändras.
Jag vet. Ja, man märker det hela tiden. Att jaja, okej. Nej, men visst, de föder, men det gör väl ingenting.
Mm.
Det spelar det någon roll om framtidens svenskar? Jag har hört folk, med närstående människor, på fullt allvar som jag trodde hade någorlunda hjärnceller i huvudet, liksom säga någonting att nej, men det spelar väl ingen roll om svenskar, du vet.
Jag vet folk som så har man sagt till mig, jag bryr mig inte om det så aldrig föds ett enda blont och blåökt barn i Sverige mer. Vad skulle det ha för betydelse?
Men det är så idiotiskt, Ingrid, för det är bara att vända på det. Om du skulle sitta och säga, jag bryr mig inte om det aldrig mer skulle födas en svart person i Afrika, så skulle det bli ramaskrig.
Ja, naturligtvis.
Eller du vet, chilenare i Chile eller kines i Kina eller vad du vill. Det gäller bara oss alltså. Mm. Okej, okay. Det är ju himla logiskt måste jag säga.
Ja, men det handlar ju om att vi är ju typ den enda rasen som har förmåga till självkritik och att liksom få dåligt samvete och saker som vi egentligen inte är skyldiga till. Därför är det väldigt effektivt mot oss. Alla andra raser och folkslag i världen hade ju sagt, är du dum i huvudet? Ska du ha stryk? Och så är det en diskussion om att avsluta. Men vi har ju förmåga. Ja, nej, det är nog inte så att Sverige till oss svenskarna. Det är bara en geografisk yta. Alla har lika stor rätt. Vi har haft tur i livets lotteri, du vet.
Ja, just det. Tur i livets lotteri. Du, vi måste ta upp det här med smartphones också innan vi packar ihop för idag. Vad är grejen med varför man ska... Sluta använda den.
Alltså det är väldigt, väldigt obehagligt. Jag menar, vi pratar ju om det här ofta, du och jag, det här med att man blir liksom beroende av sin mobiltelefon och det plingar och plångar och man sitter och... Men det är ju så bekvämt. Där sköter man sina bankärenden, man håller kontakt med alla människor och man får förströelse, man kan spela spel och man kan spela World Feud och allt möjligt liksom. Det är ju så bekvämt. Men så såg jag en video med en kvinna, jag tror hon är från Kanada. Jag tyckte man hörde Åten det bot.
Ja, okay, ja.
Och hon kallar sig Amazing Polly på YouTube. Och jag har sett videor med henne förut och tänkt att skärpt kvinna det där. Och så var det någon som skickade till mig en video som hon gjorde nu här förleden. Där hon säger att nu är det dags att slänga den smarta telefonen. Jaha, och då pratar hon inte alls bara om det här med att vi... Du vet att de kan... Ja, att vi blir liksom...
Strålning
eller att vi liksom, du vet, koncentrationssvårigheter och sådär. Utan hon säger, detta är det absolut bästa sättet för de som vill styra oss att styra allt i våra liv. Hur har de gjort? Jo, de har groomat oss. Mm. Hur gör en pedofil som vill ha tag i ett barn som han kan ha sex med? Ja, till skillnad från vad många verkar tro så är det inte så att de kidnappar barnen, binder fast dem, slår dem och plågar dem, utan de lockar ju med sig barnen genom att ge godis och beröm och kärlek, alltså kärlek inom citationstecken, men att vara gulliga, vänliga och ge förmåner. Precis så har de gjort med oss när det gäller de smarta telefonerna. Och vi ser ju redan hur man i Kina använder detta för att styra sin befolkning allt i deras liv. Och då säger ni, ja men Kina är en kommunistisk diktatur. Ja, det är därför de har redan infört det. Men det här kommer att drabba oss också. I Kina är det ju så här, dels så har de en sån här ansiktsigenkänning. Varenda människa finns i polisens register med sitt ansikte. Och på grund...
Redan, man, och det gäller inte bara medborgare, förstod vi ju i det här klippet, utan även, du vet, gästarbetare och säkert turister också. Så fort du kliver av planet
så fotograferas
i Kina,
du.
Så blir du ansiktsregistrerad. Ja. Så sen vet de precis exakt var du är.
Ja, och då hade hon tagit med något litet klipp från någon intervju där de hade intervjuat några IT-killar, västerlänningar, som då hade flyttat till Kina för att jobba under några år. Och så satt de där på någon restaurang och drack öl och så sa jag, ja men hur var det när ni kom hit? Ja, man tänkte ju så, åh, kommunistisk diktatur, det kommer nog att vara hemskt. Men det är precis som hemma, här kan man sitta och dricka öl och god mat och sådär. Och det är egentligen precis som hemma. Fast det är ju en del läskiga saker. En av dem berättade hur han hade varit ute på krogen och på natten skulle han gå hem. Och så korsar han en gata där det inte var något övergångsställe. Men det var ju helt tomt ju. Det var ju mörkt och tomt och ingen människa, så han bara gick över gatan. Plingeling, säger det i mobilen efter bara någon minut. Och han får då ett meddelande att de har nu dragit x antal dollar i böter för att han inte gick över gatan på övergångsstället.
då börjar alla skratta nervöst liksom och konstatera att ja, det låter ju lite obehagligt. Mm. Alltså, tänk efter hörni, liksom, de vidare implikationerna av detta, var vi kan hamna. Om de dessutom då tvingar oss till att implantera jävla chips under huden.
Mm.
Ja, det här är så otäckt att jag blir helt snurrig i huvudet. Alltså, jag blir helt svimfärdig när jag tänker på det.
Ja, och de har ju redan på att liksom ta du vet, kontanterna ifrån oss. Vilket kommer att innebära att vi har noll kontroll över våra liv längre. Men vi hjälper ju dem genom att använda telefonen till alla dessa saker. Så den här Polly, hon säger så här: du kan inte bara säga, nej, jag ska inte använda den så mycket. Du kan inte ha den smarta telefonen, du måste kassera den. Du måste gå och köpa dig en vanlig gammaldags telefon. Och det blir ju inte lätt. Alltså, jag vet inte hur jag ska kunna sköta mina banker. Jag har ju liksom mobilbank i det. Men man får göra det via datorn istället. Det kan man ju också göra. Det är ju bara liksom att man har vant sig nu att man ska använda.
Ja, för det menade hon ju på att hon såg inte alls det som ett lika stort hot att man använder datorn.
Nej.
Utan det var just telefon. Som hon menar på, och det har vi också med, givetvis med GPS och sådana grejer att göra. Och bara säger hon det här med grooming, att hon förklarade ju det också, eller det förklarades i programmet, att det börjar med att de ger en godis och fördelar och allting är så roligt och trevligt. Sen under liksom relationens gång så vänds det i något skede till att man blir hotfull.
Ja.
Och att man utövar tvång av olika slag då, va? Och hon menar på, missta er inte, för det är vad som kommer att hända här också. När de har groomat oss färdigt så kommer de att bara vända om och liksom börja tvinga oss till att göra saker.
Ja.
Och vid det laget kommer de att ha så mycket information om alla människor. Tänker alla, liksom, alla googlingar ni har gjort, allt ni har skrivit på Facebook, på Twitter, på alltså, hela ert liv online. Och var ni har varit och vem ni har träffat. Man kan triangulera telefonerna ju för att kolla vilka har varit i närheten och så vidare.
Ja, och det är jätteläskigt. Och jag menar, ett vanligt argument från människor är då, ja, jag har inget att dölja. Jag är inte kriminell, det bryr inte jag mig om. Nej, men vänta nu här. I Kina fungerar det dessutom så att du har ett konto med poäng som då... Alltså, du får 1000 från början och sen så använder du de här poängen till att köpa resor och liksom om du har rätt att köpa första klass eller sådär. Och då är det så att om du blir av med poäng, det var en kines som berättade då att han hade, jag minns inte vad det var han hade gjort, men han hade då liksom rasat ner. Så han fick inte köpa en första klass tågbiljett, för hans sociala poäng fanns inte där, utan han fick istället ta en buss som tog 10 timmar istället för tåget som tog 3 timmar. Mm. Och om du då ska få upp de här poängen igen, då ska du liksom göra så här goda gärningar. Du ska hjälpa en granne och handla eller låna ut ett verktyg eller någonting. Allt det har de kontroll på!
Ja, det var ju bland det creepigaste alltså. Och han, den här stackars kuvade kinesen, säger någonting i stil med, men det är ju jättebra för sådana som inte har självdisciplin som jag, då måste vi ändå göra bra saker.
Just det.
Okej, okay. Så vi tycker inte att folk ska göra bra saker för att de själva vill det, utan vi ska tvinga fram det. Ja, jag vet inte. Så jag menar så här, om jag lånar Ingrid ett verktyg, om hon är min granne, så kommer hon alltid undra, gjorde jag det för att jag vill vara snäll eller för att jag vill ha poäng för det?
Exakt. Och det är ett samhälle jag inte vill leva i, det ska jag säga.
Inte jag heller, absolut inte. Och omvänt är det ju så att om jag då börjar bråka med Ingrid, så kommer antagligen både hon och jag få avdrag, poängavdrag.
Ja.
Så man kan inte, ja, ni kan ju tänka er utrymmet för att liksom uttrycka avvikande uppfattningar i detta samhället.
Ja, nej, alltså vi har vuxit upp under den bästa perioden i mänsklighetens historia, och jag är rädd att innan vi dör så kommer vi att uppleva den värsta tiden i mänsklighetens historia, för att det kommer att bli så här, det kommer att bli fruktansvärt, och sen förhoppningsvis så kommer folk att göra revolution på något sätt, och så går vi in i en ny, går igenom någon slags katarsis, och så kommer vi ut på andra sidan och säger aldrig mer. Förhoppningsvis har vi då lärt oss något av detta, men det hon också menar på i det är att vi måste göra det, därför att det är så här att Det är när de har uppnått en kritisk massa av liksom smarta telefonanvändare som de kommer att slå till med den här fullständiga diktaturen. Så att det gäller att vi redan nu gör oss av med telefonerna.
Jag kan ju tillfoga det bara innan vi syr ihop här att jag reagerade på detta redan för flera år sedan när jag såg ett långt reportage på någon, kan ha varit SVT, Discovery, inte vet jag, men det var någon dokumentär i alla fall om de här högdjuren i Silicon Valley.
Ja.
Ingen av dem låter sina egna barn ha smartphones.
Nej, just det. I wonder why.
Och de här barnen var ju så här, ja, nej, det är ju lite tråkigt och så. Och de fick överhuvudtaget så begränsade de deras online närvaro, även vad det gäller datoranvändning, väldigt mycket. Mm. Och många av de här barnen var så här, alla mina klasskompisar har smartphones, men jag får inte det bara för att min pappa jobbar på Intel eller vad det nu kan vara, liksom Facebook eller du vet. Ja, just det. Precis. Men du kommer kanske vara tacksam för att din pappa förbjuder dig att ha smartphones. Sen kan man ju tycka då liksom, okej, men hur annars svina är de då som vet om detta och ändå fortsätter att främja det?
Ja, visst. Nej, men det är ju hemskt ju. De räddar sina egna barn, men offrar alla andras barn. Och om man nu inte tror på detta och vill ha kvar sin mobiltelefon som en snuttefilt, så kan man titta på ett litet klipp från Aftonbladet att man får ett horn i nacken om man sitter för mycket böjd över telefonen.
Ja.
Studier som visar att det växer ut någonting i nacken, precis där nacken går ihop med ryggraden. Liksom.
För att vi... Gud, vad creepy.
Ja, därför att normalt sett så håller vi ju uppe vårt huvud, men när vi sitter med mobilen, titta bara på bussen eller någonting där då framförallt ungdomar sitter, så hänger de ju med huvudet liksom, och då för att stabilisera det så har då kroppen börjat att det växer ut ett litet horn för att stabilisera nacken. Ja, det är hemskt alltså.
Jag fick ju själv nackspärr för, kommer du ihåg det, 1,5 år sedan när det var någon gång. Just för att jag hade suttit så, som du beskriver, med telefonen. Det har blivit mycket bättre sedan man slutade röka, har du märkt det?
Ja.
För då skulle man asa med telefonen ut och sitta och greja med den.
Så ja, för att man inte kan ha tråkigt någon enda gång och aldrig släppa fram några egna tankar i huvudet. Mm. Utan vi ska hela tiden bli distraherade av saker på mobilen.
Mm. Som dessutom ger en falsk, vad heter det, sån här, inte adrenalin, vad heter det?
Dopamin.
Oxytocin-kick, är det va?
Ja, vad sa du? Dopamin.
Ja, just det, precis, exakt. För att du lurar hjärnan till att tro att du får kärlek och beröm och trevliga saker, och i själva verket så är det bara en skimär alltihop.
Ja, nej, så att gör så istället. Jag har flera roliga lunchdejter och Helsingörsbesök att se fram emot nu. Jag har verkligen, sen jag låg på sjukhuset, bestämt mig för att nej, jag ska umgås med människor. Inte bara sitta vid datorn, därför att man, alltså det blir ju, man känner sig, jag känner mig nästan aldrig ensam. Därför att jag har alltid kontakt med folk via mobilen och datorn. Men vad är det för ett umgänge egentligen? Det är absolut inget som kan kompensera vanlig mänsklig närhet och umgänge.
Absolut inte, och det har ju också visat sig att många unga människor idag har jättesvårt att läsa andras ansiktsuttryck och sådana grejer. Yeah. Just bara för att de liksom lever hela sitt sociala liv online.
Mm. Och de vet exakt vilken emoji som är den rätta, men de vet inte vilket ansiktsuttryck de ska använda för att signalera oro, glädje, lycka och vad det nu är.
Så är det. Det är för tragiskt alltså. Mm. Nej, lev mer verkligheten hörni. Förutom när ni lyssnar på våra poddar såklart. Och läser våra artiklar på ingridmaria.se.
Mm. Och då önskar vi er alla en härlig vecka. Det ska bli värmebölja här i Skåne i alla fall.
Ja, jag sitter här och svettas som en liten grisare. 30 grader inne. Så att, jag ska gå ut och ta lite luft nu när vi är klara.
Ja, ha det bra allesammans. Sköt om er och puss och kram.
Kram.